Jag tänker att det är ett viktigt moment också när man får gå till kyrkan och på gudstjänst. För kanske är du här för allra första gången. Kanske kom du hit helt ensam och bara längtat efter en adventsgudstjänst. Att du också får ha hälsat på någon mer den här dagen. Så att du känner dig varmt välkommen att också fortsätta den här gemenskapen även vid kyrkfiket sen. Tänk att det är viktigt. En del av oss går hit varje söndag och för andra så är det här en ny plats. Och oavsett vad så är du välkommen att vara här idag. Vi har en tjej där hemma som om 2 veckor fyller 6 år. Ni som någon gång har fyllt 6 år, vilket är de flesta här inne, vet att det är en stor dag. En stor födelsedag liksom. Och för exakt då 50 veckor sedan så fyllde hon 5. Det var en ännu större dag, för då skulle man ha sitt första barnkalas. Det är en vecka mellan våra tjejers födelsedagar, så de har alltid behövt liksom fira den tillsammans. Men när man fyller 5 år, då får man ha sin första barnkalas. Så vi hade laddat för detta och Irma var så enormt taggad för det här barnkalaset. Så jag vet inte om ni minns vad som hände där strax efter jul. Den här omikronvarianten av covid drabbade våra samhällen och allt fick ställas in igen. Så vi fick ställa in barnkalaset och sen gick veckorna. Och det blev sportlov och det blev påsklov och då fick syrran ha sitt kalas. Och sen har Irma gått tills nu och väntat på detta 5-årskalas. Och det har varit liksom hur många veckor som helst där hon har bjudit in alla kompisarna på förskolan till på lördag. Då är det mitt barnkalas. Så ja, det funkar inte riktigt så, Irma. Nej, men du vet, sen på lördag när jag ska ha mitt pyjamasparty, då så har det låtit varje vecka nu. Nu fick vi bara inse att det blir inget 5-årskalas, men vi får ett 6-årskalas. Det är nästa lördag. Och hon är så taggad. Hon har ju laddat nu i 51 veckor liksom. Ni fattar förväntan. Och det har varit alla möjliga visioner om detta kalas. Och jag tänker att det är någonting med den där förväntan och den där kalaskänslan som bara ett barn kan ha. Jag tog med mig den här därför att Anita, vet inte om hon är här nu, har påmint mig om att jag behöver ha lite illustrationer ibland. Den här får stå, där är hon, hänger ut dig. Den här får stå för kalaset. Därför att det finns ju en anledning till att vi föräldrar också har skjutit på detta i 51 veckor. Det är ju för att vi vet ju vad som innebär för oss andra runt omkring. Det är ju inte alltid lika härligt liksom. Här har vi en städtrasa. Oanvänd hoppas jag att den är. Än så länge. Därför det är ju någonting också att ja, men för henne är det ett stort dag och stort kalas. Men det innebär ju också en massa jobb. Så är det ju. Så till slut har vi varit så här, kan vi skjuta det här över gränsen till att 6-årskalaset börjar närma sig istället? Nu har vi lyckats med det. Det är vi nöjda med. Jag tänker att det är lite den känslan som även är inför första advent. De får stå här på pianot en liten stund. Därför att för en del så är det en förväntan, precis som du säger Björn. Vi får tända de där stjärnorna långt i förväg. Och man kan få gå och ladda och man kan se fram emot den här högtiden. Och för andra så är den här helgen den stora städhelgen. När vi också ska städa in advent. Och det ska fixas och det har varit Black Week och Black Friday och alla julklapparna ska handlas. Och det är så mycket måsten runt den här helgen. Och så tänker jag att första advent handlar så mycket om både och. Om både festen och glädjen och förväntan och den där vanliga, ibland besvärliga vardagen. Därför när vi möter Jesus i berättelsen när han rider in i Jerusalem så är det på ett sätt den där enorma förväntan i luften. Folket har liksom är på väg till Jerusalem. Man kommer från alla världens hörn, höll jag på att säga. Men i alla fall från stora delar av den då kända världen. För att fira påsk i Jerusalem. Det är det som händer i bakgrunden till denna text. Och det finns så mycket förväntan i luften. Dels inför själva glädjen och festhögtiden och man ska få träffas med släkt och vänner och man ska få fira tillsammans. Men sen också den historiska kontexten av att man har förväntan på att snart är tiden här när Messias ska komma i all sin härlighet. Och så kommer det här då intåget. Jag tänker att första advent är ju verkligen en sån gudstjänst. Tänk att det är en av de pampigaste gudstjänsterna vi har i kyrkan. Det är kören och det är brasset och det är liksom, vi tar ifrån tårna den här gudstjänsten. Och det är fantastiskt. Och samtidigt är det så tvärt emot på något vis i vad hela texten handlar om. Det är det där pampiga och ståtliga, men det är också så mycket mer. För när intåget väl händer, när han är där, när förväntan är på topp, när allting är liksom laddat och uppbäddat för att här kommer Messias indragandes, så hörde ni ju texten. Att det är ju som om hela det där pampiga kommer av sig på något vis. När Jesus väl sätter sig på den där åsnan och rider in. Det är sånt antiklimax i berättelsen. Och på ett sätt är den så kungligt och så festligt och så vackert. Tills man börjar kolla lite grann på de där detaljerna i berättelsen. Och den första och den mest självklara, det är ju åsnan. Det finns en del kungliga referenser till åsnan. Det ska vi inte glömma när vi läser den här. Ibland är det bara lätt att se det som löjeväckande. Men det finns en hel del som ändå tyder på att den här åsnan är ett tecken på också det kungliga, på det gudomliga. Dels finns det någonting redan när Jesus ber dem att hämta åsnan, så säger han Herren behöver den. Och ordet han använder där för Herren, det är egentligen Gud behöver den. Finns någonting redan där som handlar om att det är Gud som just nu kommer göra någonting. Och sen refereras det till en profetia från Zakaria. Där det står så här. Ropa ut din glädje, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig är han. Segern är honom given. I ringhet kommer han. Ridande på en åsna. På en ung åsnehingst. Jag ska förinta alla stridsvagnar i Efraim, alla hästar i Jerusalem. Krigets vapen ska förintas. Han ska förkunna fred för folken och hans välde ska nå från hav till hav, från floden till världens ände. Alltså det här att Jesus rider in på en åsna är på ett sätt, för alla judar som är där, som är samlade där, så är den i allra högsta grad kunglig bild. Det är liksom Messias egen hög person. Det är den som de har väntat på. Det är tecknet på att han är den som Gud har sänt. Är att han också sätter sig på den där åsnan. Men för alla som inte är invanda i den kontexten så är det här en väldigt märklig scen som sker. Så på ett sätt finns det där gudomliga. Det finns det där pampiga. Och samtidigt så är ju åsnan ett märkligt djur. Jag vet inte hur mycket ni vet om åsnor. Jag har suttit och läst på inför den här predikan. Ett väldigt intressant djur alltså. Kan ni inte googla på när ni kommer hem? Alltså, dels är det ju rent krasst ett lastdjur. Det står det också i texten. Det är ett arbetsdjur. Det är en fattigmans häst kallades det ibland för. För det var de fattiga som hade råd med en åsna. Det var bara de rika som hade råd med en häst. Det är en trogen tjänare liksom. Men det är också någonting med liksom åsnan. Den är ju inte så lång. Eller så hög. Jag har läst att den högsta åsnan, den kan bli ungefär som mig. Och jag är en ganska liten vuxen som min dotter till mig häromdagen. Så den blir inte så hög liksom. De allra flesta åsnorna är i den här höjden. 90-110 cm. I mankhöjd. Det innebär ju att när Jesus rider in på den där åsnan så är det inte som om han satt på en häst. Det är inte det där ovanifrån perspektivet. Det är inte den där ståtliga blicken. Utan han rider in mitt där folket är. I ögonhöjd bland alla som är där. Ansikte mot ansikte med dem han möter. Finns det också någonting i åsnens liksom anatomi? Ja, vi ska inte gå in på det här, men att den är inte så snabb heller. Vet ni hur många som är uppväxta med att man tittade på Bamse och åsnan när ni var små? Där är ju hela utmaningen är att få åsnan att börja springa snabbare. För att den är inte snabb. Och åsnor är inte snabba. De går ganska långsamt. Medelfart för en åsna är 6-9 km i timmen. Alltså inte 6-9 utan 6-9 km i timmen. Det är ungefär ganska normal liksom, promenadfart för många. Det går inte jättefort när åsnan rider in. Det är inget storslaget tåg. Utan det är någonting med det där som är så vackert i hur liksom Jesus går den där gången fram. Ansikte mot ansikte människor i ganska långsamt tempo. I den takt det tar. Han har inte bråttom. Han rusar inte på utan han möter människorna där de är. Som de är. I ögonhöjd. Tycker det är en så vacker bild. Hur det gudomliga och det mänskliga tar plats i en och samma scen. Både det där storslagna profetian, messias budskapet och samtidigt det otroligt vardagliga och mänskliga och nära. Det finns några andra detaljer också i den här berättelsen. Det är också den här mattan. Det är ju inte en röd matta som läggs ut för Jesus den där dagen. Som det hade, skulle eller borde kunna vara. Om det är en kung det handlar om. Utan det är en ganska brokig matta. Av människors mantlar. Av palmblad. Palmbladen som liksom var tecken för seger och tecken för hoppet. Men också människors mantlar. En del färgglada festmantlar. Man har laddat för det här. En del kanske ganska trasiga och utslitna mantlar. Och på den där brokiga mattan av människors liv. Får Gud själv ta plats och rida in när han möter människor i Jerusalem. Och sista detaljen som också är, det är så mycket sådana här både och. Så är ju egentligen hela Bibeln. Både och. Advent som ord betyder ju både ankomst och väntan. Två helt motsägelsefulla ord. Det är både ankomsten av Messias och samtidigt väntan på att han ska komma. Och ytterligare en sån är det där ropet som de ropar. Hosianna. Hosianna. Det som hade kommit att bli någon form av jubelrop. Det som enligt traditionen var det som skulle inleda den hyllande hälsningen när Messias skulle komma. Hosianna. Ärad vare du. Men som från början, i grund och botten, i sitt ursprung är ett rop om hjälp. Det betyder ordagrant rädda oss eller frälsa oss. Återigen finns den här dubbelheten. Både glädjen och hyllandet och ärandet av Jesus. Och så samtidigt den där totala rädda oss. Ibland tänker jag att livet är så. Det är både och. Det är både festen. Det är både de där förväntansfulla dagarna som Irma just nu går i. Men ibland så är det också förtvivlan, sorgen, ensamheten och smärtan. Och i advent och i ropet hos Janne så ryms både det. Båda de två delarna. Både att kunna få ropa ut till Gud, hjälp mig, rädda mig nu Herre. Rädda den här jorden, rädda den här mänskligheten, rädda mig i det jag står i. Låt mig inte gå under. Och så samtidigt, ärad vare du Gud. Det är så vackert hur det där kan få ta plats i ett och samma ord. Och ibland tänker jag att det är precis så livet är. Att i den där svåra stunden ändå få lyfta blicken till Gud och säga, du som är världens kung, du som är Gud själv, ärad vare du. Även om jag inte alltid förstår det jag just nu möter. I första adventstexten så möter vi båda de här delarna. Vi möter hur Gud själv tar plats på jorden. Hur han i all sitt majestät och i sin gudomlighet och i sin ära och i sin glans liksom, rider in i Jerusalem den där dagen. Och samtidigt finns där så mycket av mänsklighet, av vardag, av strävan i texten också. Och så tänkte jag på när jag läste den här nu. Vi läser ju den här och vi predikar om den här 2 gånger om året dessutom. Både vid palmsöndagen och vid första advent. Jag tänker, jag har läst den så många gånger. Och så är det en sak som drabbar mig den här gången. Det är de där människorna som är runt omkring. Ibland så är det så lätt att tänka att hela Jerusalem är samlade den där dagen. Och så står de och hyllar Jesus. Fast i verkligheten tänker jag att det här sker på en ganska liten gata. Och de som är där för att hylla honom är antagligen de pilgrimer som har kommit till Jerusalem och som har kommit ihop med honom från Betlehem. Det är de som står där den där dagen, som fattar vem han är, som vet vad han har gjort och som förstår att han är Gud. Det är de som står där den här dagen och säger ära, ära i höjden. Och så finns det samtidigt den här gruppen av de som, där det skapar oro och som känner visst tvivel och som tycker att han bara blir en upprorsmakare och de som så småningom bara några dagar senare kommer att göra att han blir fängslad. Men för de allra flesta människorna i Jerusalem den här dagen så går den här händelsen ganska obemärkt förbi. De är liksom på väg till sin egen fest och sin egen vardag och sin egen familj, och de står i sina egna bestyr och allt vad det är. Och så är det någonting som drabbar mig i den där texten. Jag tänker hur ofta Gud dimper ner rakt ner i vår mänsklighet. Hur ofta han uppenbarar sig i skapelsen och genom människor. Hur ofta han möter människor, helar och upprättar och läker och tröstar. Och hur ofta det går de flesta av oss ganska obemärkt förbi. Därför vi håller på med vår egen vardag och allt det som är våra liv. Och ändå gör han det. En av de mäktigaste scenerna kanske. Ändå gör han det. Därför att han vet att den här världen behöver en Gud som kliver ner in i mänskligheten. Även om ingen annan ser och ingen annan förstår, så gör han det ändå för dig och för mig. Den här första advent så får vi mötas i både och. Både i ankomsten, i glädjen, i festen som det är att få se hur Gud tar plats. Och vetskapen om att han har gjort det en gång för alla. Och samtidigt lever vi fortfarande i en tid där vi väntar på hans återkomst. Där vår värld är sargad av så mycket. Där både du och jag går igenom eländen och lidanden. Men där vi kan få göra det med ett hosianna. Rädda mig Herre, och samtidigt ära vare du Gud. Första advent är berättelsen om hur glädjen och festen möter det mänskliga och det vardagliga. Jag ska ta bort dem härifrån. Hur de får finnas sida vid sida. Hur den där totala förväntan får finnas hand i hand med det mänskliga. Hur Gud själv blir människa och tar plats mitt ibland folket. Rider in på en matta av människors brokighet och salighet i ögonhöjd. För att ta plats i ditt liv, i mitt liv. En helt vanlig grå söndag förmiddag i november. både Gud och människa. Och i din mänsklighet vill Herren själv möta dig.